Välkomna till MSDN Radio för vecka 39 och 40. Nu när hösten har slagit sina klor i Sverige så sitter vi här, Dag König, Johan Lindfors och Danveig Tran i vårt lilla mysiga konferensrum. Eller ja, så mysigt är det kanske inte, men vi sitter här i alla fall.
Vi sitter i det minsta rummet.
Vi sitter i det minsta, och det närmsta rummet.
Just det.
Ja. Men det är inte så ljudisolerat, så hör ni någon som skriker någonting så är det någon utanför. Precis. Förhoppningsvis. Men välkomna hit. Idag tänkte vi prata bland annat om Disruptive Code, som var en konferens som vi deltog nästa vecka.
Förra veckan?
Nästa vecka. Så är det så.
Du sa nästa vecka.
Ja, det är för att jag har sett Prince of Persia och där är det tidsresor, en sån här.
Just det.
Ja, och jag vet inte vad som är förra och nästa.
Nej,
längre.
Ja, det är lite komplext.
Ja, jag tycker man borde förbjuda tidsresor i filmer för det förstör allting. Man kan göra precis vad som helst.
Du har inte sett Memento, va?
Jo.
För att det är ju ingen tidsresa, jag går bara bakåt.
Ja, precis. Ja. Men Disruptive Code i alla fall. Vi kommer att prata lite om vad som har hänt med IE9. Vi kommer att ge några förslag på add-ins, eller rätt sagt en add-in och lite annat. Och så kommer vi också ha en intervju med Johan Hedberg som MVP på BizTalk. Mm. Så välkomna hit till det här avsnittet av MSDM Radio. Och jag tänkte vi skulle börja lite med nyheter. Danveig, det har hänt lite sen vi släppte IE9, eller hur?
Ja, det har hänt en hel del. Vi är uppe på över 2 miljoner nedladdningar av E9-betan.
I Sverige?
Världen över. Okay. Det är lite mindre här i Sverige, men det ser bra ut. Det är stort tryck. Man märker av intresset både bland utvecklare och journalisterna också.
Det är knappt 2 miljoner.
Ja, knappt 2 miljoner. Nästan.
Vet ni vad vi förväntade oss? Eller är det upp till det? Eller är det bättre? Har ni någon aning?
Jag tror inte vi går inte publikt med lokala siffror heller. Och förväntningarna, enligt förväntningarna så vet jag att det går bra för oss. Men nej, det går bra.
Bra. Nästa grej som vi tänkte bara berätta lite om, det är ju vår Azure-plattform. Och som de flesta av er redan vet så kan vi ju köra andra applikationer och även andra programmeringsspråk på Azure. Och förra veckan var det någon konferens i Indien och då släppte vi lite ny information om hur man kan jobba bättre med POP. Så det är ett nytt SDK. Jag tror att det är nya verktyg för Eclipse och allt möjligt. Så det finns knappast några förevändningar att inte köra POP i Azure numera. Och vi har ju andra grejer. Johan, när du har pratat om Azure, vad är det mer än POP? Alltså sådana här tredje partar, eller vad ska jag säga? Så.
Alltså vi har ju en fördel att vi kan ju nästan köra vad som helst i Azure, till skillnad från andra plattformar egentligen som är ganska låsta. Många av de andra plattformarna i alla fall. I och med att man kan anpassa sin worker role, ska jag kalla det för egentligen, på ett speciellt sätt, så kan du köra Java, du kan köra native C++, du kan köra Python, du kan köra Ruby och massa olika programmeringsspråk och plattformar egentligen på det sättet. Och det är faktiskt till och med, vi har ju referenser på företag som kör konkurrerande arkitekturer på våran molnplattform, just därför att det är den mest kostnadseffektiva till och med. Vi har ju en extremt kostnadseffektiv och linjär kostnad egentligen på plattformen, så det är väldigt lätt att förutsäga sina kostnader när du egentligen inte har några initiellt, utan du betalar för det du använder. Och där skiljer vi oss faktiskt en hel del från många andra.
Egentligen är det ju inte så konstigt. Det är ju inget nytt. Alltså jag menar, tänk om vi skulle säga så att ja, om ni kör i Windows får ni bara använda .NET. Jag menar, Windows är ju också en generell plattform och det här är ju vårt Windows i molnet. Så egentligen är det ju, vadå? Det är väl ingen nytta här egentligen?
Nej, visst. Men samtidigt så tycker jag har varit på en del konferenser och pratat om det här och folk blir förvånade. Samtidigt som vissa som man träffar säger att ja, men det där är ju, så ska ju Microsoft vara. Liksom. Men det finns inga förväntningar på några av våra konkurrenter att de ska köra .NET i molnet. Utan det är bara Microsoft som ska göra. Så det där är lite intressant. Vi bör köra Java, men alla andra behöver inte köra .NET. Nu är bittra gubben igen här, tror jag.
Ja, det är ett gammalt
avsnitt. Välkommen tillbaka.
Så det var nya verktyg i Azure POP, för POP. Nästa grej är att vi faktiskt den här veckan släpper släpper BizTalk 2010. Den har RTM-at och den kommer att komma ut 1 oktober. Och för att få lite mer information om den nya versionen av BizTalk 2010 så ringde jag upp eller intervjuade jag Johan Hedberg som är MVP i BizTalk över Skype igår kväll om det här. Så här kommer min lilla intervju med honom. Med mig har jag Johan Hedberg som är MVP på BizTalk och jag har bett att han skulle berätta lite om BizTalk 2010 som nu är färdigt och ska till och med släppas den 1 oktober. Välkommen Johan.
Tack så mycket.
Vad är det nytt med BizTalk 2010? Kanske dels på ett högre plan först men sen också kanske mer ämnat för oss som använder BizTalk för att utveckla på.
Man kan säga att det är 4 stycken olika ben egentligen som är nya. Från början ville man kalla den här releasen för 2009 R2. Man till och med pratade om den som 2009 R2 väldigt tidigt. Jag tycker att det är helt rätt att man har bestämt sig för att kalla den för BizTalk Server 2010 istället. Och väldigt mycket av det är ganska stora grejer om man ser till BizTalk-världen. Där tidigare har vi fått ganska små uppdateringar. Nu den här gången så har det blivit en ganska stor uppdatering. Så det är väl 4 huvudspår egentligen som man har gjort det här. Dels som man sett till då att anpassa sig bättre till den nya vågen och plattformar som har kommit ut egentligen. Allt från Windows till SQL och framförallt till .NET och Visual Studio 2010 då.
Vad innebär det? Innebär att nu kan vi använda Visual Studio 2010 för att utveckla BizTalk-komponenter?
Absolut, det kan vi göra och vi kan använda funktionalitet i .NET 4. Och vi kan använda funktionalitet från BizTalk i .NET, vilket också är en av de här nyheterna som kommer med den här versionen av plattformen.
Okej, det var en av, jag avbröt det där, det var en av de 4 grejerna. Vilka var de 3 andra, eller råkar du säga flera stycken på en gång nu?
Ja, med frågan så gick vi in lite grann då på en av de andra, vilket är att förenkla för oss som utvecklare egentligen. Dels i form av uppdaterade verktyg, men också i form av just det här att låta .NET-utvecklare ta del av BizTalk då. Ytterligare en sån här huvudben skulle jag säga, det är hela management-delen. Där man har gjort mycket, dels för att förbättra management i BizTalk i sig självt. Med bättre åtkomst till olika typer av inställningar som först har funnits på väldigt många olika ställen och nu finns mer centrerat. Men också genom att förbättra för de administratörer som sitter med andra verktyg som SCOM till exempel. Och operations manager där, att det kommer BizTalk ett nytt management pack för SCOM som på ett annat sätt än tidigare delar upp det här så att man som BizTalk administratör och infrastrukturadministratör har 2 stycken olika vyer kan man säga. Och sen den sista då, huvudbenet på något sätt, det är att fortsätta förbättra konnektiviteten i BizTalk, fortsätta förbättra den del som är att kunna ansluta till olika typer av adapter och så vidare då.
Om jag får börja fråga dig lite mer frågor som jag känner som utvecklare av BizTalk. Det är ju det första, och det är egentligen en fråga som är lite tudelad. Har det hänt någon förändring mer hur man utvecklar mot BizTalk? Jag tänker på i SharePoint 2010 har det hänt rätt mycket för att underlätta utvecklingen och testningen av komponenter. Har det skett något liknande i BizTalk? Och en följdfråga på det, har det kommit några nya versioner av BizTalk som man kan liksom installera på något annat sätt eller så?
Både ja och nej. Själva grundidén i hur du utvecklar BizTalk, vilka typer av artefakter du tar ut eller använder utav, vilka typer av verktyg du använder för att göra det, har i stort inte ändrats. Utan du kommer fortfarande som BizTalk-utvecklare vara väldigt bekant med hur saker fungerar även i den nya releasen. Det man kan säga är nytt är naturligtvis då att vi får tillgång till Visual Studio.net, den nya versionen här 2010, betydligt snabbare än vad vi förut haft tillgång till det senaste utvecklingsverktyget då. Har det sedan kommit någon ny typ av funktionalitet till BizTalk för oss som utvecklare? Ja, framförallt för .NET-utvecklare skulle jag säga. Där vi nu som BizTalk, alltså där nu BizTalk erbjuder .NET-utvecklaren och framförallt då workflow-utvecklaren egentligen. Jag skulle säga 3 stycken huvudsaker då. Där ena är tillgång till den mappen. Och den mappen som finns till BizTalk Server 2010, alltså möjligheten att transformera från XML-dokument till ett annat XML-dokument eller från ett schema till ett annat schema nu också finns för workflow och ger dig möjligheten då att konvertera från ett objekt till ett annat objekt. Det andra som också finns till workflow då, det är ju möjligheten att använda BizTalks adaptrar. Inte alla adaptrar, men de som tillhör adapterpacket då, via workflow. Och på ett enkelt sätt få aktiviteter genererade för oss i Windows workflow.
Så det innebär att vi, är det så att vi har äntligen fått workflow-motorn, alltså Workflow Foundation 4.0 inuti BizTalk?
Nej, utan det är snarare tvärtom, att vi har fått BizTalk inuti workflow.
Jag måste nog förklara lite hur, för att jag tänker på workflow, då behöver man ju inte installera någon BizTalk-grej. Här måste man installera en stor BizTalk-server då för att få tillgång till den här mappen och andra adaptrar och sånt.
Jag har inte sett det senaste än så länge vad gäller licensieringen för det här. Så att man har pratat om än så länge om antingen att de här delarna ska vi inkludera till BizTalk standard, men man har också pratat om att det kanske skulle komma en separat version. Det får vi väl se här nu den 1 oktober då, där BizTalk släpps och på riktigt då, man ska säga, och också då när detaljer kring licensiering och prismodell kommer, om det kommer finnas en specifik version bara för de grejerna då som du behöver till din workflow-utveckling. Mm. Det man kan säga där vad det gäller just prissättningen och sådär som de har talat om som väldigt positivt, det är ju att för dig som .NET-utvecklare att börja utveckla med BizTalk, oavsett om du har MSDN eller inte, så är nu utvecklarversionen av BizTalk Server 2010, den är gratis.
Men jag antar att man måste ha ett MSDN-abonnemang för att ladda ner den. Det är inget man kan ladda ner som någon, på någon öppen URL eller så.
Det är precis så det är. Man kan ladda ner den på en öppen URL.
Jaha, spännande. Och då kommer min följdfråga där. Vad behöver jag då? För jag vet att många BizTalk-utvecklare kör ju virtuella miljöer för att det är rätt jobbigt att installera gamla BizTalk-servrar som jag sedan tidigare då. Kan jag köra en BizTalk på Windows 7 eller måste jag ändå ha ett serveroperativ?
Nej, utan senaste versionen av BizTalk stödjer då både Windows Vista och Windows 7. Och jag kör, naturligtvis kör man ju det ganska ofta på virtuella miljöer som utvecklare. Mest för att separera olika kunders miljöer. Men jag kör också BizTalk på min lokala maskin, vilket är en Windows 7. Så att det funkar alldeles utmärkt.
Är det då en SQL Express i botten som lagrar all information då?
BizTalk har ganska mycket databasjobb som sköter om maintenance av databaser och ser till så att tracking flyttas runt och blir tillgängligt på rätt sätt då. Och då stöds inte Express då, utan du behöver fortfarande ha en utvecklarversion eller standard eller enterprise SQL Server i botten. Mm.
Jag vet ju att BizTalk, det är ju från början en integrationsmotor och sen har man ju byggt på funktionaliteter som är väldigt spännande då. Hur är det bland annat med funktionaliteten på affärsprocesser, business processes? Har det skett någonting på den biten i den här versionen?
Inte just på det som är business process-sidan. Det beror lite grann på hur man ser på business process. Den workflow-motor som finns i BizTalk har inte förändrats.
Inga nya grafiska designer för att rita upp businessflöden och sånt här?
Nej, utan där är ganska mycket. Det som har uppdaterats då, det är ju att man har uppdaterat stödet för adapterstödet, möjligheten att koppla sig då till SharePoint framförallt, där man stödjer SharePoint 2010 nu. Och naturligtvis då möjligheten för att använda BizTalk i BizTalk-delar, BizTalk-komponenter i workflows. Men för just BPM då förlitar man sig väldigt mycket på just den här integrationen med SharePoint. Och också nära integration som finns inbyggt i BizTalk med saker som InfoPath till exempel, och det är via dem så att säga externa verktygen som man får mer BPM-liknande funktionalitet i BizTalk. Sen finns det ju tredjepartsleverantörer som har program där du mer kan modellera affärsprocesser externt BizTalk och externt Visual Studio för att sen importera in dem och använda dem i utvecklingen då. Men Bistock som sådant och utvecklingen av flöden i Bistock är fortfarande väldigt mycket en utvecklingssyssla. Det har ju funnits under väldigt lång tid stöd för att modellera affärsprocesser i Visio. Jag tror jag vågar säga att ingen som riktigt har gillat den modellen då, och den är ganska begränsad, men den finns.
Två andra saker som är lite relaterade till varandra, det är ju dels att vi har släppt någonting som heter App Fabric Server, och sen har vi under väldigt lång tid pratat om Bistock som någon form av ESB, alltså Enterprise Service Bus. Dels, det kanske är två frågor här, men har den nya Bistock någonting med App Fabric Server att göra? Och sen den andra frågan, har det skett någonting mer som för ESB-stöd att vara en central hubb för exempelvis SOA-tjänster?
Så den första frågan då, har Bistock någonting med App Fabric att göra? Utifrån ett marketingperspektiv skulle man kunna tro det, att det har väldigt mycket mer att göra, eller skulle kunna ha väldigt mycket mer att göra. Man vill kalla den här Workflow 4.0-integrationsdelen då, där man kan använda Bistock komponenter i Workflow, kallar man för App Fabric Connect. Och just App Fabric Connect är väl kanske missvisande. Visserligen så är det ju sant att du kan hosta dina workflows och därmed till viss del Bistock funktionalitet i App Fabric i nästa läget. Men det är framförallt i utvecklingsverktygen du har fått den här integrationen. Så där har Business Server 2010 egentligen inte jättemycket med App Fabric att göra, utan där får man titta framåt egentligen, då den vision som just nu finns kring framtida versioner av Bistock är att man ska nyttja den grundplatta som App Fabric ger oss egentligen och bygga nya versioner av Bistock. Vilken version det vet jag inte riktigt, utan det är framåt helt enkelt. Ska bygga då ovanpå App Fabric. Så det är den ena delen. Och vad gäller ESP då, i Bistock Server 2009 så tog man in det som då låg som ett toolkit egentligen, ESP toolkit heter det, som då låg på Codeplex. Det tog man in under ramen för Bistock Server i 2009, men inkluderade det som ett supportat paket. Och det fortsätter man utveckla i Bistock Server 2010, och går från version 2.0 till 2.1 där. Och det är inte egentligen stora förändringar man har gjort till det. Man har framförallt sett till så att man uppdaterar designers och sådana saker i senaste versionen av Visual Studio och så vidare. Men speciellt mycket tillägg till det stödet har man egentligen inte gjort. Utan det är mer att man har sett till så att man följer med i tool-uppdateringarna även där då.
Så det var Bistock 2010 som RTM-ades alltså i förra veckan och någon gång i förra veckan och kommer ut den 1 oktober, alltså på torsdag va?
Fredag?
Okej, 1 oktober på fredag. Nu är det här med tiden igen.
Mm.
Ja. Nästa grej, Johan. Du som är Windows Phone-specialisten.
Oj, där ser man. Jag fokuserar mycket på Windows Phone just nu. Det är väldigt mycket frågor runt det. Och det bör förhoppningsvis inte ha gått för någon förbi att vi släppte verktygen, slutliga verktygen här för ett par veckor sedan. Men vad som också hände förra veckan var att vi också släppte nu en CTP för de som vill använda Visual Basic som programmeringsspråk i Silverlight-applikationer, så kan man nu använda det verktyget för att bygga Windows Phone 7-applikationer. Det är lite abrovinker här. Man kan exempelvis inte publicera med kommersiellt än. Det är en CTP, det finns ingen Go-Live-licens. Du behöver ha Visual Studio 2010 Professional över. Just för att integrera in i plattformar där som vi inte har någon extensibility egentligen i Express-versionen. Och du kan inte bygga XNA-spel. Det är i korthet det som är sårbarheten just nu. Då. Det som är förminskat. Men det här är någonting som efterfrågas, faktiskt en av de mest efterfrågade funktionerna som kommit då till Windows Phone 7. Att just kunna använda VB som programmeringsspråk. Det känns jättepositivt. Jag har installerat det och det funkar riktigt bra faktiskt.
Mm, vad bra.
Jajamän.
Så det var lite av nyheterna den senaste veckan. Det kommer säkert mycket mer nyheter, så stay tuned som de säger i amerikanska radioprogram. Men om vi sen skulle gå över nu till en konferens som vi var på förra veckan då, om vi tar tidsresorna här. Jag tror jag börjar inse vad titeln kommer bli på det här avsnittet. Så var det Disruptive Code. Kan du, Danveig, du som var en av dem som var med hela tiden och höll föredrag och sånt, berätta först vad det här var för typ av konferens?
Ja, det var ju en tvådagars konferens då främst. En ganska ny slags konferens som var organiserad av bland annat Annika Lidne och med flera. Det var en väldigt lyckad sammanslutning och de har redan nu bestämt sig för att köra samma sak, eller Disruptive Code igen nästa år.
Kommer du ihåg så, hur många människor var det ungefär, tror du? Var det ett par hundra eller?
Jag fick en siffra på 150, men jag vågar inte säga om det var slutantalet eller om det var antalet anmälda.
Det kändes som betydligt fler, ska jag säga.
Ja, det kanske det var.
Men det kan också vara för att det här var en konferens som var lika mycket online som den var fysiskt, ska man kunna säga.
Ja, man behövde inte vara där för att ta del av konferensen.
Nej.
Det livestreamades och twittrades.
Jag tycker det är spännande. Jag har varit på en liknande konferens som heter Disruptive Media, som kanske de här företaget är mer känd för. Och där är det ju extremt mycket att det är online lika mycket som offline. Mm. Vad var anledningen till att de ville ha en sån här Disruptive Code-konferens?
Jag vet faktiskt inte. De sa väl att det...
Vad var det för typ av människor som var där?
Var det inte lite av avsaknaden för just en sån här forum att kunna utbyta erfarenheter runt webbstandards, HTML5, design, CSS, JavaScript, lite sådana. Jag tror att de inte kände att det fanns något sådant forum i Sverige att uttrycka sig formellt. Och sen har de ju lyckats bjuda hit några riktigt bra internationella talare också. Så att...
Jag tror bland annat också var för att de har Disrupt med media, då är det reklammänniskor och mediamänniskor. Och sen här vill de då ha de som då mer producerar de här sajterna. Så jag tror att det var ett snäppet under då, eller i anslutning. Så det var väl både mycket webbdesigners men också webbkodare. Det handlar ju om allt från databaser till då CSS eller något liknande.
Och det märktes ju lite ibland också. När jag var där så hade de seminarier eller presentationer som egentligen var de bjöd upp två stycken företag på scen som skulle försöka hitta gemensamma affärsmöjligheter som presenterar sina affärsidéer egentligen och hur de idag jobbade. Och så var det meningen då att publiken tillsammans skulle interagera, ställa frågor och utmana, så skulle de komma fram med någon konkret idé liksom, hur de skulle kunna samarbeta. Men det lyckades inte riktigt. Och jag tror att det här nästan lite återspeglade också att de som var där var mer kodfokuserade och lösningsfokuserade än de var visionärer och entreprenörer för företag. Men det var en intressant presentation och det var intressanta företag som presenterades också. Jag tyckte det var jätteintressant.
Jag tror det var det som var fokus på i den stora salen.
Just
webbstandard och webbutveckling. Men i den mindre salen så var det mycket entreprenörsfokus.
Det var det, okej. Ja, det här var det stora som jag lyckades sitta kvar på. Okej, ja men då så. Men det var jättebra konferens, jättebra ordnat. Tekniska museet är ju en...
Ja, det är passande.
Ja, och det är en jättemysig lokal det var det i. Alltså, den är så häftig. Det var jättekul. Jag hade en jätteintressant... Jag var där en dag i alla fall.
Ja, jag var också där idag. Men du var ju där båda dagarna och du höll ju också föreläsning. Det ska vi prata lite om det. Men också hur vissa tyckte det var lite konstigt att Microsoft var där och var huvudtalare, eller hur?
Ja, man kände sig lite som, vad ska man säga, jokern.
Huvudtalare, huvudsponsor, förlåt.
Ja. Det var intressant att träffa folk som inte hade samma uppfattning om Microsoft som en själv, kanske.
Varför kan vi laborera lite över det? Varför känns det så? Varför tror de inte att Microsoft skulle vara där?
Oj, rent historiskt, tittar vi på våran grupp här egentligen då, så har ju vi fokuserat väldigt mycket på och nu riskar att jag hamnar i klaveret här, men vi har fokuserat väldigt mycket på företagsutvecklare som bygger intranätlösningar eller integrationssystem, sådana typer av lösningar. Vi har fokuserat ganska lite på våran grupp på att prata i gränssnitt, HTML, webbstandardprogram, den utvecklingen egentligen. Och det har ju lett till att vi har ju hamnat i vår bekväm situation också, i vad vi kan och vad vi också gör våra insatser. Det har väl också kanske lett till att vi inte riktigt betraktas som att vara med i communityn. Mm. Bland de här webbutvecklarna som det mer eller mindre kallar. Och vi har ju ofta betraktat webbutvecklare som sådana som håller på med ASP.NET, MVC kanske till och med i minsta vän. Men det här är ännu högre upp i gränssnittskedjan, om man ska kalla det för det egentligen, närmare färg och form och mönster och design, interaktion och sånt. Samtidigt så var det ju ganska tydligt, tyckte jag, i Twitterflödena och diskussionerna som vi hade också, att de visste inte riktigt vad vi hade att erbjuda. De visste inte vilka tekniker och verktyg vi hade och vad vi stod för. Plus att det finns ett negativt brus som också spär på faktiskt massa osanningar som inte hjälper oss till gagn heller naturligtvis att komma in i communityn. tyvärr så är väldigt många inte så pålästa runt, och det här känns jobbigt att säga, men det är bekvämare för vissa att inte lyssna och läsa på vad som egentligen är sant och behålla gammal kompetens eller gamla dokument egentligen.
Kan du ge något exempel på just det, vad du menar med att man inte har läst
på? Och tar vi ett exempel på det är ju att många tror att Microsoft inte stöder HTML5 exempelvis. Vilket faktiskt är långt ifrån sanningen. Vi har vi är med i utvecklingsarbetet. Mm. Vi har till och med någon i...
Ja, som är co-chair för working groupen för just HTML5.
Om vi försöker vara lite så här ifrån oss själva. Mm. Kan man säga att det är någon webbläsare som stödjer HTML5? Eftersom den inte är, det är ingen standard.
Inte i dagsläget. Nej, precis. Det är ju bara en working draft. Det är inte ens en färdig draft.
Och vi kan hålla på med det här jättelänge. Därför du kan kliva tillbaka ännu längre och säga, vad är HTML5? För bara det är någonting som är väldigt diffust idag. HTML5 är kanske, det är väl det hetaste modordet just nu på internet, ska jag vilja påstå. Det har varit bredband och det har varit open source. Men nu är det nog HTML5, tror jag. Och det innefattas vad som helst nästan. Och tyvärr så tycker jag att vissa av talarna som också var på Disruptive Code inte heller var tydliga i vad som var HTML5. Och nu blir jag ännu mer lite småbitter här. Vissa fann det också väldigt bekvämt att säga att den här standarden, som exempelvis WebSockets, som är en del av HTML5, stöds i alla webbläsare utom IE. Men då visar sig att WebSockets är inte en del av HTML5-standarden. Den har checkats ut för ganska länge sedan från den specifikationen. Så det är alltså ett tillägg då till standarden. Nej, det stödjer inte vi i IE9. Liksom. Men vi stödjer HTML5. Så det här är någonting som är väldigt svårt. Plus att Danvi gjorde jättebra också att hitta jämförande sajter som, alltså sajter som jämför olika webbläsare i förhållande till varandra, hur mycket man stödjer. Och det är intressant att det finns ju ingen som har samma siffra.
Nej.
Och även fast då de då har mer eller mindre samma metoder och samma processer liksom för hur de ska stödja och testa olika webbläsare, så har de inte samma siffror. Delvis därför att de har vissa saker som inte är standard, HTML5, och vissa saker som har försvunnit eller som är tillägg. Och exempelvis tittar man på våra egna testsviter för HTML5, så stödjer vi till 100%. Tittar man på, vad heter den här, canius.com, så var det 59%.
Men och SE3-testet.
SE3, 95. Men den här canius.com, tar man bort de som inte är HTML5-specifika, så var vi uppe på 81%, tror jag. Vilket gjorde att vi passerade vissa webbläsare. Så det där är... Det är väldigt svårt. Och jag tycker att vår förra vd sa det väldigt bra för att statistik, enligt det här specifika, är som en lyktstolpe på väg hem från krogen. Att den är väldigt skön att luta sig mot, men den lyser bara upp ett väldigt, väldigt begränsat område. Och man får nog ta de här siffrorna med en nypa salt, att det går att sätta dem i vilket typ av kontext som helst. Men och för att komma lite mer konkret, så är Microsoft helt committade till HTML5. Mm. Vi satsar jättemycket investeringar på att vi ska stödja HTML5 i webbläsaren. Och plattform däromkring egentligen. Men samtidigt så vill vi kunna differentiera upplevelsen av webben med exempelvis Silverlight, när det finns ett sånt behov som är rikare än vad HTML5 kan ge.
Jag tänkte att vi skulle prata just om den här paneldiskussionen du var med på lite senare, Danny. Men du hade ju också det är ju ändå... Många upplever ju Microsoft som de upplever IE6. Ja, att den är gammal och den är ju inte speciellt bra längre, helt enkelt. Vi vill ju också att alla ska uppgradera till de senaste versionerna. Mm. Så man kan ju förstå utifrån det. Men hur var det sen att presentera om IE9? Jag vet bland annat att du hade evangelister från Opera där. Ja, och hade du någon från Safari? Jag vet inte.
Nej, det var inga sådana där. Evangelisten från Opera satt med på min föreläsning. Och han twittrade lite om det också. Och så fanns det också några andra HTML- förespråkare som satt med i publiken.
Och hur gick det då?
Det gick bra. Det var väldigt bra feedback som man fick efteråt och frågor som ställdes som man kunde svara på. Mottagandet av IE9 togs emot bra. Sen kom det en del frågor på varför man inte kan köra IE9 på XP till exempel. Men det är ju trots allt en 10 år gammal operativsystem. Och det gäller att hänga med i utvecklingen framåt.
Sen har inte support på XP längre.
Nej, den är extended.
Extended, just det.
Sen var det några som påpekade om att vi borde ta mer ansvar för att driva användaren från IE6 till IE9. Men det bollar jag tillbaka till utvecklarna. Att jag tyckte att det var de som skulle leda framtiden. De skulle utveckla framtida applikationer som gjorde att användaren skulle vilja uppgradera sin webbläsare för att kunna använda deras applikationer till exempel. Och det var väl blandade kommentarer om det. Vissa tyckte att vi skulle ta ett större ansvar och vissa höll med.
Som jag har förstått det så är det många intranätapplikationer som är anpassade till IE6 som just gör att det är svårt för företagen att flytta från den webbläsaren. Jag vet inte vad vi skulle kunna göra för det egentligen. Vi kan ju inte inventera intranätapplikationer på det sättet.
Alltså vi har ju försökt både IE7 och IE8 att göra det genom att vi har kompatibilitetsläge. Och där har vi då försökt att få upp att ändå köra ett nytt ny motor, ett nytt skal som är säkrare även fast vi kör ett IE6-läge. Och på det sättet ändå få bort själva webbläsaren IE6. Mm. Nu vet jag inte, vi har ju kompatibilitetsläge i IE9 också, men jag tror inte att det är nere på IE6 utan det kanske är
IE7 eller 8.
I 8 vet jag, IE7 vet jag inte om jag.
Jag tyckte det var roligt också när de sa nu kommer jag inte ihåg rätt, men den här Opera-evangelisten sa att ja, nu är det dags att Microsoft börjar koda enligt standarden också. Och då svarade jag den där, ja, det tycker jag att Firefox och Safari också ska göra. Mm. Men det är ju samma för alla. Jag vet inte varför det skulle vara så speciellt för IE.
Nej, jag tycker också det är jätteintressant hur de senaste veckorna här egentligen flera av företagen har publicerat HTML-webbar som bara kan ses i deras webbläsare.
Just det.
Den tycker jag är... Det känns lite en liten paradox.
Mm.
Jag vet att Twingly exempelvis lanserade eller pratade om en tjänst som inte gick i IE9.
Mm.
Utan bara i Chrome och Safari tror jag det var.
Mm.
Men sen hade du ju som sagt första kvällen där var det ju en paneldebatt, ja. Den var ju lite spännande. Vilka var det som var med i den här debatten och vad handlade den om?
Ja, debatten var ju The Ultimate Battle. Det var HTML5 versus Flash versus Silverlight då. Och då var vi tre i panelen plus en person som skulle vara neutral. Det var jag, Bruce Larsen från Opera och så en kille från det danska kontoret för Adobe. Och vi tre fick då några minuter var att köra en intro på att berätta hur vi ställer oss inför det här Ultimate Battle mellan de tre olika teknologierna. Och sen så var det en öppen diskussion då. Men ja, jag tror publiken blev någorlunda besvikna eftersom de hade hoppats på en bashing av någon slag. Men det var en väldigt sansad diskussion och redan innan vi gick upp på scenen så var vi alla tre redan överens om att teknologierna kunde samexistera och det fanns utrymme för alltihop. Och det behövdes också.
Det blir ju väldigt sällan kvalitativt om man kör bashing.
Mm.
Det blir ganska underhållande kanske för de som tittar eller för de som lyssnar. Men det blir väldigt sällan någonting vettigt sagt.
Ja,
och speciellt så brukar det tendera att bli ganska mycket personligt. Det blir nästan lite påhopp ibland, vilket det blir aldrig bra i slutändan. Jag har varit med några sådana här gånger också. Men det blir aldrig... Det är ingen som tycker att i slutändan när man tänker tillbaka på det att det var en rolig happening liksom. Men det var jättebra. Det var en jätteintressant debatt.
Kände du att du när du hade varit med i debatten att du ändå hade fått upp någon ny insikt eller så? Var det någonting som du fick någon själv ut av det så att säga, något som du lärde dig, tänkte du, så du kanske inte tänkte så när du stod där?
Nej, det var väl mest att även om jag tyckte innan jag gick upp på scen att det nästan var självklart att de här teknologierna kunde samexistera, det är inte konkurrerande teknologier direkt om man säger så, de visst, det konkurrerar på vissa plan, men samtidigt så kompletterar de varandra i andra syften. Men det behövdes nog trots allt en sån här debatt. Just för att det var många i publiken som hade bilden framför sig. Kanske på grund av alla de här kvälls kvällstidningsrubrikerna som har cirkulerat, som att det ena dödar det andra eller att något kommer dö ut. Så kanske det behövdes en sån här debatt som redde ut att så är inte fallet. Bara för att en ny teknik kommer så behöver inte en annan försvinna direkt.
Någonting som slog mig ganska bra under debatten när jag lyssnade, det var ju det att jag finner det intressant att det är helt okej för den här communityn att inte välja en teknik som de inte känner till. Alltså, de kan välja bort Silverlight exempelvis, även fast de inte har provat det. Även fast de inte ens vet och inte ens försöker sätta sig in i vad det kan bidra med. På något sätt så känns det ganska så begränsande. Det känns lite för pragmatiskt på något sätt. Är det verkligen att ta till sig innovationer och blicka framåt och vara visionär och se hur det här passet skulle kunna användas? Till och med så lyckas de säga att jag har aldrig provat det, liksom, men jag kan fortfarande säga att jag inte tycker om det. Liksom. Och jag kan inte riktigt förstå det. Jag skulle vilja att folk valde bort en teknik för att de är kompetenta i det och vet att det här passar inte våra behov, istället för att göra det på någon sorts
förutfattade meningar.
Ja, eller vara ignorant, liksom, inte bryr sig. Liksom. Och det är lite sårbart ibland.
Mm.
Det tyckte jag var någonting som dök upp i debatten där. Liksom. Mm. Men sen så tyckte jag också det som du säger, att de här teknikerna kommer att fungera tillsammans och kommer kunna tillföra saker och ting. Adobe hade några intressanta saker och visade hur de kunde göra applikationer med att streama ner, som jag förstod det, HTML5 från Flash-applikationer till iPad exempelvis, som jag höll på med. Jag tyckte det var kul att lyssna på allihopas, allas åsikter.
Daniel, bara så vi vet, vad är vår story när det gäller Silverlight och HTML5?
Vi är 100% committed både när det gäller HTML5 och Silverlight.
Okej, men det är ju också en konkurrens ändå mellan dem på vissa ställen. Hur tänker man då?
Ja, fast de kompletterar varandra, som Johan sa tidigare. Där HTML5 slutar ta Silverlight vid, kanske.
Jag är intresserad. Jag kan inte HTML5 så bra. Vart ungefär tar HTML5 slut, om man säger så? Det är en jättekonstig fråga. Hur långt är repet? Men förstår jag menar? Vad är deras sweet spot? Är det stora liksom tidningssajter, och Silverlight är mer när det blir affärsapplikation, mycket formulär och vart?
Johan Normén sa att HTML5 är som Silverlight 1.
Okej, okay, så att man skulle kunna säga så.
Ja, inte så.
Sen så får vi inte glömma att vi är ju också, idag, som vi inte kan prata om kanske då, vi vet ju vad som kommer i Civilite 5 exempelvis och de framöver här. Och då, det är precis som vi säger, det finns absolut utrymme för båda.
Ja, vi ser ju idag som sagt rent konkret att vi stöder HTML5 av bara 17 i INI, och vi satsar på Silverlight av bara 17 också.
men sen tror jag också tittar man på, vissa anser att HTML5 kommer bli the ultimate write once run anywhere tekniken och språk. Precis. Det går inte. Det finns för många sådana försök som har försökt att göra en gemensam språk eller plattform, en runtime som ska kunna fungera överallt. Precis överallt, och alla ska använda den och alla ska köra bara den och ingenting annat. Det fungerar inte så. Det finns för många specifika enheter, specifika upplevelser som inte passar. Och historiskt också så har det ju varit så att minsta gemensam nämnaren väldigt sällan blir den som är den mest upplevelserika. Det måste anpassas för plattformen eller klienten eller den enheten som man just nu sitter på, eller kontextet, kanske till, sitter man i vardagsrummet eller på bussen eller vad det kan vara för någonting, sådana saker. Så att det här, historiskt så är det inte så här det kommer att fungera framöver heller. Och jag är också lite, det är ganska intressant att vissas åsikter av det här, det är att när det finns en standard, då ska den följas till punkt och pricka, och man får inte göra någonting runt omkring det. Det är lite, också lite arrogant kan jag tycka, att om det finns en standard får man inte fortsätta forska eller utveckla runt det området då och försöka göra någonting som är rikare och ännu starkare. Det är väl så man innoverar, för annars så tror jag att det var någon på amerikanska patentverket som sa det, 1897 och sånt där, att de kunde lägga ner amerikanska patentverket, för nu var allting redan uppfunnet. Det var helt deras officiella stil, liksom. Det var någonting som sa så. Och det, okay. Liksom, det låter skrämmande nu idag, man skulle kunna ha gjort det.
Men som sagt, vi vill ju, det man vill är ju att inte någon ska bryta standarden så att det blir sån här problem, utan då är det sagt lägga på eller lägga runt eller andra tekniker. Och så.
Som Simplight, exempelvis. Man måste kunna fortsätta vidareutveckla tekniker som gör rikare, snabbare, om det kan vara någonting.
Och avslutningsvis så tror jag att man kan gå in på Disruptive Code-sajten och faktiskt se vissa av de här presentationerna i efterhand också, eller
ja,
hur?
De som körde i den stora salen kan
och tyvärr var inte dina.
Nej,
var finns den här paneldebatten?
Kanske.
Ja, den borde finnas där.
Ja, just det.
Vi kan försöka se om vi hittar den och kan länka till den i våra show.
Så kan man ju söka på tweet hashtaggen
D-code,
ja precis, D-code. Så får man upp tillräckligt med läsning för en helg, kan man säga.
Ja, vi var i alla fall väldigt nöjda.
Det
var
jättekul. Kul. Tack till Annika och Disruptive Media för att de arrangerade den. Tack för att vi fick vara med. Mm.
Och kanske vi syns nästa år.
Vi får väl se.
Ja, bra. Nu ska vi gå över till lite add-ins, alltså nedladdningar och så. Jag vill prata om en add-in som jag har funnit. Och för er som har hört mig prata om Visual Studio 2010 så vet ni att jag gillar code contracts. Alltså att kunna på ett tydligare sätt definiera kodkontrakt inuti vår kod. Nu finns det en extension till den som heter Code Contract Editor Extension som ger IntelliSense på kontrakten. Så man direkt i kod kan se vad de här kontrakten innehåller. Mm-hmm. Vilket jag tycker är jättespännande. Så ladda gärna ner den och titta på den speciellt om ni jobbar med Code Contracts. Så det var veckans add-in och nedladdning. Innan vi går in på lite frågor så tänkte jag att vi skulle ta upp ett par event som ligger, ja, ett ligger väldigt nära och ett ligger rätt långt borta. Det första eventet är ett event som Robert Folkesson och Björn Eriksson ska ha för Ultimate Consulting den 30 september som handlar om Windows Azure Platform. Så det är en intressant konferens och Robert och Björn har ju pratat förut tillsammans, så de är mycket duktiga på det här. Så är ni intresserade av att se lite om utmaningar och möjligheter för den plattformen så gå gärna in på den länken som vi har i våra show notes. Men som sagt, det är den 30 september så där får ni vara rätt snabba. Och det beror ju på då när den här kommer ut, om den kommer ut igår eller imorgon eller nu, hur det nu var med det här med tid och sånt.
Kan du åka tillbaka liksom till förra veckan och spela in den här så
jag funderar på det
här.
Tänk vad jag kunde göra, slapp jag ont i ryggen kanske. Om jag inte hade köpt en bautakudde. Jag tror inte det var Bauta. Sen vill jag berätta lite om en speciell konferens som jag själv vurmar väldigt mycket för det är jag som har huvudansvarig för. Det är Azure Summit. Vi vet inte ens om den kommer att heta Azure Summit. Men det är en 2-dagars konferens på Microsoft om Azure. Från början, vad är cloud, ända ner till att vi går igenom de enskilda delarna som typ SQL, Azure. Och det kommer vara 18-19 november. Så att jag vill bara tala om att ni ska naturligtvis pricka för de 2-dagars konferensen. Ni behöver inte komma båda dagarna utan det kommer vara möjlighet att anmäla sig till halvdagar där på de dagarna ni är intresserad av. Så håll de dagarna öppna, ställ in alla utlandsresor och dylikt för det här kommer bli jättebra tror jag. Sen hade vi tänkt göra så här, ett litet nytt inslag. Det är ju så att vi får väldigt mycket frågor via mail, via Twitter, via när vi är ute och presenterar. Och många av de här frågorna är suveränt bra för oss.
Så alla frågor är bra. Det är våra svar som är ganska dåliga ibland.
Okay,
eller,
ja.
Eller hur?
Ja, vissa frågor är inte alltid så bra heller. Va?
Ja.
Okej då.
Ja. Kunden har alltid rätt, Dag.
Ja, just det. Om de inte har fel.
Just det.
Ja, men i alla fall så vi tänkte vi skulle faktiskt ta återupprepa några frågor som vi har fått på olika sätt. Så idag har vi en fråga som Johan och jag fick via e-mail. Kan du berätta om den frågan?
Vi fick frågan av ett företag som är på att bygga en rik klientapplikation, kan vi säga så, som behöver väldigt hög frekvent uppdatering av grafiken. Och frågan var då egentligen, ska man använda Windows Presentation Foundation eller DirectX eller XNA? Egentligen var det som de tre alternativen som togs upp. Och det här var jätteintressant. Och förstår också frågan och utmaningen eftersom det finns så många olika rika klienttekniker att välja på. De här har ju naturligtvis konkurrerande syften då egentligen. Men för att backa tillbaka lite här då, så kan man också säga att ju högre prestanda du behöver, en generell regel är att ju närmare hårdvaran ska du vara. Det kan man väl kanske generalisera så pass mycket till i varje fall. Så här, om du behöver realtids liksom, uppdateringar så måste du vara väldigt nära liksom, hårdvaran. Så få mellanskikt som möjligt egentligen, lager däremellan. Och det vurmar ju ganska mycket för DirectX exempelvis. Där DirectX finns nu uppe i version 11 och som egentligen riktar in sig primärt på spelföretagen. Och bygga kommersiella högpresterande spelapplikationer för Xbox och PC.
Men DirectX som sådant, det är unmanaged code, så det är C++ vi skriver då.
Just det. Generellt så är DirectX 11 en C++ och även shaders ska man kanske kalla det också för HLSL. Man använder ju high level shader language för att bygga shader-effekter. Och, aha, du ser. Du tycker egentligen att det här är spännande. Ja. För du kan använda HLSL även i VPF. Och jag fixar och i Simlight.
Okej. Okay. Oj, förlåt.
Men DirectX finns också i en hanterad version. Det fanns ju tidigare det som heter Managed DirectX som byggs ut av Tom Miller. Som sedan då har blivit XNA. Men det finns också i det som heter Windows 7 API, Code API Pack heter det. Code API Pack. Så finns det wrappers för .NET. Även för nyheterna i DirectX 10 och 11 som Direct 2D, Direct Write. Vissa av de sakerna som gör att man kan göra högpresterande tvådimensionell grafik och högupplösta läsupplevelser exempelvis då, utan att behöva använda C++. Och man ska också vara medveten om att de här teknikerna kan man ju skapa wrappers runt själv och hosta sedan inne i en WinForm-applikation eller en VPF-applikation om man vill göra det.
Det är ju lite så som vi själva gör med vissa av våra nya system som Visual Studio och Expression.
Ja, precis. Blend exempelvis, ja. Men då frågan kommer kanske tillbaka, men vänta nu, VPF då? Är inte det aktuellt för högpresterande, liksom, rika interaktiva applikationer? Jo, men det här var ett system som skulle behöva tiotusentals utav noder som egentligen skulle renderas på skärmen. Och där varje sån här nod också potentiellt skulle kunna ha egenskaper och sådana saker egentligen. Då. Och då kan VPF bli trögt kan jag tänka mig. Och speciellt också, även fast det är multitrådat och har stöd för hårdvaruacceleration och sådana saker, så är kanske Direct 2D i det här fallet ett bättre alternativ. Och då var också frågan, om man ändå skulle välja en managed version av DirectX, varför skulle de då inte kanske gå på XNA istället? Och här var mitt perspektiv på XNA och det som är uttalat om just XNA. Det är att XNA är ju ett ramverk, återigen, enbart hanterat. Det är C-sharp som gäller också. Som helt är designat för att skapa en gemensam programmeringsmodell för att bygga spel. Och det betyder att programmeringsmodellen är fokuserad på spelprogrammering. Och alla framtida beslut som tas om plattformen i form av riktningar hit, riktningar dit och sådana saker tas baserat på att skapa en gemensam plattform för spel egentligen. Och ganska också fokuserad på indie-scenen, alltså produktiv utveckling, snabbt in med innehåll och content där. Och cross-platform. Alltså för XNA finns ju då för PC, Xbox och nu även för Windows Phone 7. Så det är ju en cross-platform-strategi på det egentligen.
Men jag bara, är det någon prestandaskillnad mellan där XNA eller det här Managed Direct X som man kunde köra 2D?
Och XNA har egentligen inget liknande Direct 2D API. XNA har något som en sprite batch egentligen som man kan använda för att blitta tvådimensionella texturer. Men Direct 2D har ju möjlighet att kunna rita linjer och sådana saker exempelvis.
Så det är lite högre då på något
sätt? Ja, det kan man säga. Men Direct 2D har ändå en högre prestanda på, om jag förstått det då, på Windows 7 exempelvis som har de här delarna. Om man behöver göra tvådimensionell grafik på det sättet. XNAs sprite batch hantering är egentligen tredimensionell. Det är ju egentligen en shader som ligger bakom sprite batchen som har två stycken trianglar som sedan då renderas i en tredimensionell värld, men som du får koordinaterna vara tvådimensionella, så den projicerar om koordinater och sånt där med effekter. Så det här är lite komplext då. Men det blir ju också, det leder till att programmeringsmodellen är tvådimensionell, men den blittas i tredimensionellt egentligen. Och det gör att du får ett lager till där egentligen med konverteringar som ska ske med koordinater och sånt där, matematik och det.
Men jag tycker just att det är ju lite komplext där, för att om vi tar också vilka som ska utveckla det här, så kanske det är mest, det är inte de som är jätteduktiga på geometri och avancerad matematik och såna här saker. Det måste man väl också ta hänsyn till när man väljer en sån här grej. Eller ska man säga så, ja, men vill ni ha det absolut bästa så måste ni gå till ett spelföretag så hjälper de.
Där har de ju absolut den kompetensen som kanske är att föredra för vissa av de här teknikerna. Sällan tvådimensionellt visserligen, det är ofta tredimensionellt och first person shooter och strategier och sådana saker. Men vill man ha exempelvis någon som kan bygga shaders och sånt där, så finns det absolut på spelföretagen. Och där finns absolut också en kompetens att kunna rekrytera på om det skulle vara så illa. Nu menar jag inte att man ska gå till alla spelföretag och rekrytera folk, för det vore ju synd. Men det finns kompetensen i Sverige, vi är jättelångt fram, vi finns många duktiga spelutvecklare, vi ligger långt fram även på utbildningssidan. Massa universitet och högskolor som har spelutbildningar som man kanske kan lobba in på egentligen och få loss den här kompetensen. Man ska också vara medveten om att DirectX har förmågor i sina sena versioner, DirectX 11, att göra GPU:n, alltså Graphical Processing Uniten, alltså grafikkortets hårdvara och processor, åtkomstbar för andra applikationer än spel och multimedia. Så du kan alltså tänka dig att bygga applikationer som du drar nytta av den parallellisering som finns exempelvis med den hårdvaran och flertrådat och sånt där egentligen.
Ja, det är det man brukar prata ibland om, att man använder GPU för att knäcka lösenord.
Det vet jag inte. Men det finns en kan för compute shader exempelvis.
Där ja, man kan använda den som ren compute-kraft så att säga.
Just det, och då kan du alltså med det compute shader API som är egentligen återigen ett shader-språk som är C-liknande egentligen, bygga instruktioner och små program som du lägger på GPUn att köras. Och där den då är väldigt snabb att göra saker, parallella instruktioner väldigt snabbt.
Om vi ska sammanfatta den här utifrån vad vi pratade lite med kunden sen. Vad var det vi kom fram till, tyckte du?
Det vi föreslog var ju att göra gränssnittet i VPF, alltså själva gränssnittskomponenterna. Eller åtminstone så har vi väl XAML primärt egentligen, för att kanske framöver gå mot Silverlight och sådana saker eventuellt. Men att sedan göra sin renderingsyta, den själva formella ritdelen, byggd med antagligen direkt 2D, och det som vi rekommenderar.
Det finns ju också sådana här bibliotek ovanpå de här, så man kan ändå få det lite enklare än att bara köra direkt 2D, ja. API direkt.
Det finns det. APN, Rappen exempelvis i Windows 7 Code API Pack är ju ett sådant. API Code Pack kanske heter förresten. Det är ju en sån här wrapper, en library som man kan använda sig av för att återigen höja abstraktionsnivån. Men man ska vara medveten om att när man höjer abstraktionsnivån så potentiellt kan man tappa prestanda, så man börjar göra utvärderingar. Men det kan ju också hjälpa en att snabbt komma igång och förstå liksom syntaxen och hur fungerar processen och pumpen och sådana saker. Och sen så kan man sänka nivån när man behöver vrida. För det är fortfarande så att ska ju väldigt sällan gå in i ett utvecklingsprojekt och fokusera på att nu ska jag vrida ur prestanda i steg 1. Det är väldigt sällan man lyckas. Så det är bättre att få funktionaliteten att fungera och sedan börja optimera. Och kanske tidigt då också i projektet säga, vad ska vi ha för krav på prestandan innan vi är nöjda? För annars kommer du kunna optimera ihjäl dig också. Det är också någonting som spelföretag är väldigt duktiga på. De vet exakt hur många FPS som de vill ha i sitt spel, och det är det de siktar på. När de har kommit dit så ska man inte optimera
frames
längre.
Frames per second, va?
Frames per second, precis. Säger de att de vill ha 60 frames per sekund, då är det de siktar på. Om de sedan kommer till 60 och säger att vi skulle kunna lägga 2 månader till att få 65 eller 70, så är det dåligt investerad tid egentligen. Därför att de på den tiden kan bygga ett annat spel, eller de kan liksom börja med ett annat projekt, eller allokera resurserna till andra saker som är större utmaningar. Så man bör ganska tidigt i projektet också säga, vad är våra mål? Liksom, hur många artefakter ska vi kunna rendera? Och hur snabb ska svarstiden vara på applikationen? Hur snabbt ska det ladda? Och sådana saker. Hur ska funktionaliteten fungera? Och när vi har kommit dit så ska man vara nöjd med det. Istället för att känna att vi kan driva här vidare ännu mer. XNA checkade vi ut egentligen ifrån den här diskussionen också. Just därför att det är en spelpump egentligen som är avsett för det ändamålet.
Bra, tack så mycket för det. Vi har hamnat i slutet på det här programmet. Innan vi säger hej då så skulle jag vilja prata om poddradiopriset. Jag och Microsoft har ju varit med under många, många år nu i poddradiopriset. Och nu är det dags igen, så att vi ber er att gå in och rösta på MSDN Radio på poddradioprisets hemsida. Och det kommer att finnas länkar, det kommer att finnas widgets och allt möjligt. Så gör det nu, är ni snälla. Det vore väldigt kul. Och har ni gjort det, så kommer vi vara jätteglada till nästa gång vi syns. Och då kommer vi också träffa mig, Dag König.
Den var i Tran.
Johan Infors.
Och tills dess, så koda med shaders om du törs.
Igår.
Eller hur det var, imorgon.
Imorgon. Ja.